Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Återigen har det blivit tisdag. Klockan har slagit 8 och stämningen i studion kokar. Nej, kan inte koka, men puttra gör den absolut. Och inte utan anledning det. Dunderduon Klara och jag kommer hit och snacka gott. Och det blir även världspremiär för deras nya okläckta popmonster till singel, som jag spår sticker på listorna. Det sägs att den heter Bas, Rök och Dårar. Apropå dårar ska jag även passa på att nämna våra eminenta sidekicks för dagen, Adam Plommon och Max Söderholm. De kommer bidra med ännu mer av det goda snacket till denna jävlusiskt trevliga morgon. Det är inte slut där. Strax efter nyårycket kommer även skådislegendaren Per Graffman hit och trivs förhoppningsvis. Vad bor han? Vad gör han? Men framförallt, hur var det att vara den enda håriga bringan i brandmansensemblen i Nile City? Detta och mycket mer. spänn fast er, för nu jävlar åker vi!
Tjena tjejer! Superunkaren kring året. Hela morgonen och bakgasen.
Inte okej. Okay. Det här är en fläckmassero.
Don't continue please.
Man märker snabbt behovet av en praktikant här på morgonen när man är saknades. Vi saknar idag Adam som inte är på plats. Och då blir det spring och leta efter nock och kaffekokar ska man sätta på själv och det är vatten och det. Så jag känner mig helt anfådd här i starten som ni kanske
man
hör.
Man saknar inte kon för en båset är tomt.
Nej. Ja, vet du vad? Ja, men det
jag tycker det är otroligt dock att ni väntar med kaffe energidryck Nocco tills ni faktiskt kommer hit. Jag brukar ju behöva ladda en, två Nocco innan jag kommer hit alltså.
Ja, ja. Ja, men det är precis. Så är det ju också.
Mm. Men det var en jobbig känsla när det inte fanns något kaffe.
Ja, man får lite stress. Mm. Men så länge man ser att det är på G. Mm, någon gång har kommit och så kollar man i burken så är den tom.
Det värsta är att nu är ju kaffet färdigkokat, men vi sitter här bara.
Ja, vem ska ta sig an det?
Jag kan ta mig an någon som aldrig kommer. Jag sitter ju närmast. Ja. För transparensens skull. Jag fixar det.
För transparensens skull ska sägas också att jag frågade Max om han orkade hämta en Nocco precis 30 sekunder innan sändning här. Och då ja. Och då trodde jag bara du nonchalant viftar bort.
Jo, du sa ju till och med problematiskt. Och så kollade du ner i din telefon bara.
Men det var ju låten.
Ja.
Men någonting vi inte pratade om igår.
Mm.
Har ni sett Jan Anderssons meltdown?
Nej, faktiskt inte. Jag såg ju om det. Mm. Men jag kände att det kom för mycket cringe. Så jag pallade inte och sök upp det.
Det är inte så mycket cringe. Det är mer liksom wow.
Är det bråk?
Ja.
Det är dålig stämning. Det är skav.
Det är skav.
Okej, okay, ja, har vi det? Det måste ju finnas på varenda.
Här rasar Janne Andersson efter bråk med Bojan Djordjic.
Jesper Karlsson, glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men 8 minuter på 2 matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger det någonting extra.
Jag vet, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månaden innan. Han var skadad 5 månader förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper jag hade långt snack med honom igår när jag bytte in Anthony, så säger jag till Anthony, säger till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset bara, så det gör han det, så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Nu
jag tänker
mig.
Min syn på honom, ja. Jesper ändå, ja. Det är inte populistiskt, men du tycker att han är fantastisk.
Ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres, vem ska inte hör, spela?
Hör, tempot höjs här.
Jag pratar bara 8 minuter, Jan. 8 minuter på 2 matcher.
Ja, men vem ska inte
det är för
spela?
Vem
ska inte spela? Alltså,
det är ingenting personligt.
Nej, vem ska inte spela? Jag får ta ut 11, vem ska inte spela? Vem hade du
förändra en formation, behöver inte vara 4-4-2. Spela 4-2-3,
ja. Eller genom precis,
en halvtimme.
Ursäkta mig, du får precis vad fan vi gör. Åka inte med det tjatet.
Varför?
Åka inte med det tjatet.
Varför är det personligt? Du kommer hit och säger att du vunnit sista 5 av 6 matcher.
Ah, vi har vunnit med 5-0 så står du och gnäller.
Jag gnäller inte, jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats.
Det är ju jätteroligt att komma in i mål.
Jo, men det är ju glädjande. Jag vill bara veta hur din snack går.
Det är så här, när jag kommer hit till den här studion.
Ja, det har jag.
Och så kommer jag hit.
Ja. Och jag frågar den här frågan.
Jag kommer för jag åker inte stå på att
du behöver inte.
Det är så jävla dåligt. Ni är 4 man som konfronterar mig.
Vem? Jag frågar en normal fråga.
Du vinner med 5-0.
Men du börjar defensivt att du har vunnit 5 av 6 matcher. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du hoppar på någon som är yngre än dig.
Vad representerar du?
Är Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
Oh, fan.
Vad är det för grej? Ska du säga någonting annat?
Bra.
Varför? Vem ska representera
annars? Du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur?
Det är så dåligt.
Det är så dåligt. Du
snackar skit efter en match när vi vinner
5-0. Du pratar för hockey just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det vad du försöker säga?
Det var vad du ville säga.
Det är ett dåligt svar faktiskt. Vad jag kan representera.
Nu skriks det i öronsnäckan.
Mycket som alla andra.
Bryt!
Det har du också glömt. Det svaret kommer inte jag heller glömma. Det är dåligt. Och det är ganska låg för en förbundskapten att göra det och säga det som du sa nu. Vilka representerar du?
Vad Janne och Janne.
Det är dåligt.
Tar jag en fråga här istället. Janne.
Jag ser inte det helt ärligt.
Jag bara tittar på honom.
Avsluta, berätta någonting. Vad är du mest nöjd med?
Nej, jag är inte nöjd med någonting. Det är helt kast. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson i 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Det är så tråkigt att höra. Om jag kommer hit med förlorat med 3-0, då fattar jag, då får jag vara defensiv och prata. Vi vunnit med 5-0, så ska jag vara defensiv. Ni står fyra man och ska konfrontera mig med frågor.
Men det var inte,
fy fan vad dåligt.
Det har inte gjort, Janne.
Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej, hej.
Det är vi. Tack så mycket. Jan Andersson, förbundskapten. Och så lyssnar vi till kaptenen istället av Victor Nilsson.
Det här var faktiskt, var inte den enda gången en sån där studiointervju med fotbollsfolk har varit
jo,
kul.
Jo, men alltså det här kan ju vara den absolut bästa intervjun som vi gjort i sportsammanhang. Ja. Alltså jag vet inte på, en av de bästa någonsin.
Jag känner att Janne har gått från lite trägubbe till ikon.
Alltså. Men vad tror ni, nu är ju diskussionen på Twitter mycket att han är rasist.
Ja, jag naturligtvis.
Jag tror inte att, jag tolkade det inte så när han sa.
Jag tolkade det som att han inte, alltså jag representerar hela svenska landslaget. Vilka tränar du? Liksom?
Jag tolkade det som att han med, representerar du Sverige eller representerar du alltså den som vi vann mot? Att intervjun var representerar han de som vann eller de som förlorade, för att han tyckte att intervjun var så negativ.
Mm. Ja, just, som att du pratade med som att vi hade torskat med 5-0.
Ja, exakt. Ja, så tolkade jag.
Ja, det är precis.
De behöver ju en devil's advocate såklart också, men det jag kände var så sugen på att höra.
Nej, men det var kul att han tappade. Det ser man för sällan. Eller alltså...
Det såg väldigt roligt ut också när han försökte vifta bort frågorna fysiskt med armen.
Väldigt gubbigt.
Jag räknar två dagar innan det här i ett Meme Lord Jeki.
Det är redan ute på Dyngbaggegalan.
Ja, men jag tänker något klippt när han viftar bort grejer. Kanske färgfemman, att det är något.
Exakt, för Mimo Jäkki måste precis, han måste hitta en egen
han
vinkel
kreatör.
På det. Precis. Men det var väldigt intressant faktiskt. Väldigt spännande.
Ja, Berk.
Och jobbigt var Janne idag.
Ja, för fan.
Alltså,
för,
jag säger så här, oavsett vad han sagt så är det alltid jobbigt, han tappar. Det är aldrig kul att liksom på blackout sådär.
Nej.
Och för att han inser ju också, nej, varför kunde han inte bara liksom hållit igen lite med affekterna?
Efter det här så läste jag, det har jag inte sett, då kom det också upp notis några minuter efter. Janne rasar igen på presskonferensen.
Janne, alltså,
det fortsatte hela vägen liksom.
För annars kan man ju tänka sig att man liksom, man pussar ut väldigt snabbt. Och så bara, nej, okej, nu måste jag tagga ner. Men han kanske håller uppe. Det vore kul om Janne nu, händan efter, är helt gal.
Vi får notis i morse. Janne rasade på bussen.
Han promenerar väldigt jobbigt. Fast då rasar han på snön. För att det är halt. På snöplog.
Han kan grabba. Aha. Såna som spelar tv-spel. Springer upp på stan och sabbar. Dags för killigt med
blommor igen. Okej.
Hästen är ett tamt fyrbent däggdjur som domesticerades för cirka 6000 år sedan. Sedan dess har det använts som ett rådjur, ett riddjur. Men har också använts för föda, mjölk och för deras hudar. Idag är hästen främst ett slags husdjur, men används även professionellt inom polisrytteri. Dagens killnytt kommer att kolla lite bakåt i Plommons liv till en viss typ av tjej. Jag vill ju gärna ha barn någon gång i framtiden. Och får man en dotter så finns det ju en risk. Det är inte en chans. Att hon dras lite till hästhållet. Jag funderar på om jag verkligen skulle acceptera en hästtjej till dotter. Och har radat upp lite för- och nackdelar.
Janne Andersson.
Ja, och det här är då vad som står emot att jag skulle acceptera en hästtjej. Så får ni gärna komma med lite kommentarer om ni har några åsikter på detta. Och det första är ju ganska uppenbart. Det är väldigt dyrt.
Ja. Ekonomiskt svart hål skulle man kunna säga.
Ja,
det är inte så mycket return on investment.
Nej, om det inte blir en racerhäst.
Om hon blir typ Jessica Springsteen. Eller om det blir
en travhäst.
Om hon blir trav...
Kusk.
Kusk.
Ja. Det är lugnt om jag... det är lugnt om man är rik. Men det kommer jag nog inte bli. Och det är också dyrt i tid. Tid är pengar. Och man behöver ju lägga mycket tid på att skjutsa, stå i stallet och så vidare. Och alltså, en erfarenhet jag har är att när jag dejtade en hästtjej så fick jag uppleva att hennes föräldrar gjorde mycket av arbetet. Mm. Särskilt när man blir lite äldre tonåring, man vill kanske gå ut lite grann och då måste ju någon ta hästen. Så då är det lätt att man som förälder hamnar i det svarta hålet.
Men det behöver väl inte vara någon hos hästen hela tiden, eller?
Nej, men det är ju en gång om dagen. Men så här, då ska är det, alltså så är det ju.
Ja, men precis, och så beroende kanske på vad man har för deal, alltså om man har, och då blir återigen då är vi på pengarna. Hur mycket skötsel, alltså om du har typ så här stallplats och ja, så styr upp det, precis. Då blir det ännu dyrare, men om du ska göra det själv då kanske du får spara pengar, då kanske du står där och mockar medan hon är på liksom One Direction konvent eller vad det kan vara.
Hästen står utanför en garageport i Rågsved.
Och betar på den lilla döda. Så,
den här tjejen som jag dejtade, visserligen så var ju hennes mamma då också en hästtjej. Men ja, det känns väldigt osannolikt att jag skulle skaffa barn med en hästtjej faktiskt. Mm. Nästa nackdel är att hon blir ju nog förmodligen lite konstig. Alltså det finns ju en märklig oklar aura runt hästtjejer. Mm. Håller ni med?
Ja.
Ja.
Alltså det är ju de...
Lite sektliknande nästan.
Ja.
Ja, behöver vi påminna om Nattryttarna-serien som är faktiskt verkligt baserad. Att det blir som de här flickorna som bor på en gård. Jonas Karlsson då i rollen som den här ägaren av gården. Som, spoiler alert, unga flickor, man som håller en ridgård. Jag säger ingen mer grej. Det blir konstigt. Tajta liksom klickar som är
ja.
Som inte börjar.
Svårpenetrerade höll jag på att säga. Men det, ja, men kan det... inte
ja, men det är mycket, mycket sektliknande. Alltså det är de märkliga namnen. Så Johnny Von Snopper, Moonlight Dream och så vidare.
Det är, men det är väl trav främst? Eller är det alla
Nej,
hästar?
Det är alla hästar.
Alltså du menar att de har, precis för annars typ hur skulle de kunna heta typ Tusse? Förstår jag menar, alltså ja. Så här, att hästen heter Tusse. Men de har de här...
Alltså hästar kan ju kallas för Tusse, men de heter ju oftast alltså Moonlight Dream, Sonata.
Pengaindrivande, bra travnamn.
Ja, det förväntas väl av travhästar att heta så. Mm.
Ja, men det är nog inte bara alltså det är nog hästar generellt får sådana namn. Och sen så kanske man kallar dem någonting annat. Alltså, Karamell från Amsterdam eller något sånt här kan de heta.
Det är... Så i passet står det Moonlight.
Ja, men precis. Det är intressant vad det är för tradition. Ja. Det kan vi säkert kolla upp vid tillfälle. Varför hästar har konstiga namn. Någon kanske vet det.
Det är någonting med de speciella kläderna. Och sen den här bara absoluta fascinationen med alltså hästar. Särskilt om man har en egen häst så framstår ju det här väldigt starka, starka bandet till dödsdjuret. Både fint men också självdestruktivt. För det för oss nämligen vidare till den sista nackdelen. Hur sjukt farligt det är med ritning. Enligt den brittiska forskaren David Nutt är ridning förenat med större fysiska risker än MDMA, ecstasy. Alltså statistiskt, alltså att du är lättare att du blir fysiskt skadad av att ramla av hästen än det är att du skulle få en negativ biverkning av MDMA.
Oj. Oh, fan, det kan man använda argumentationen.
Ja.
Sluta rida, börja knarka, liksom så mycket slog alltså.
Ja, hade hästar kommit idag, då hade vi kanske förbjudit dem.
Ja,
det hade nog aldrig blivit lagligt från första början.
Var skulle de komma ifrån, menar du? Bara vandra ut genom skogen helt plötsligt.
Mikael, man
legalisera hästar.
Att de bara kommer från en vacker morgon, vandrar de ut liksom ur skogen.
Ja, och då säger vi nej tack.
Ja, att alltså, de uppfanns idag. Ja. Ja. Ja, men vi skulle inte börja domesticera kanske då.
Nej.
För att det är liksom, det är titta på dem. Och liksom man vet ju vad de har också i sparkarna, du vet.
Ja, det känner man till.
Finns det då fördelar?
Ja, vi kommer dit. Ja. Vi kommer dit. För hästtjejer är ju också, enligt min erfarenhet säger mig att hästtjejer är väldigt tävlingsinriktade. Inte så bra förlorare, kanske. Det är mycket prestige i hästtävlingar. Och att man ska ha en fin häst. Och det är dressyr. Och det är poäng. Och det är medaljer. De har ju lite speciella medaljer också. Med sån tyg som hänger ner. Vad kallas det? Som en ribbon.
Ja, ah, precis.
Men den här prestigen kan ju lätt spilla över i andra delar av livet. Exempelvis i skolarbetet. Leder till att man känner väldigt stor prestationsångest. Generellt i livet. Mm. Och det är också negativt. Jag vill inte ha en dotter som mår dåligt.
Nej.
Men
hedra dig.
Tack. Men det är också en klar fördel. För hästtjejer blir av den anledningen också framgångsrika.
Jag ska gudarna veta.
I många områden av sina liv. Disciplinen som kommer med att mocka skit varje dag i flera år kommer absolut till användning när man sedan ska plugga kärnfysik eller till läkare, veterinär. Som förälder behöver man inte sätta press på en hästtjej att få bra betyg, för den pressen sätter de redan på sig själva.
Ja,
Så, en spaning här är också att många hästtjejer som ville bli veterinär som barn istället bara blev läkare. Det är en spaning, ja.
Och det... Då kan du vara stolt.
Ja.
Det, även för en veterinär.
Ja, gud, verkligen. Om de tar det spåret istället.
Den andra fördelen jag ser är att ditt barn kommer bli väldigt fysiskt tåligt. Alltså hästar är ju mycket farliga djur. Och det är vanligt att man skadar sig genom fall. Stallhänget innebär också många tunga lyft. Och dessutom, det här pratade vi om innan. Dessutom är det ju rätt skitigt där. Lite skit rensar magen, stärker den och man blir odödlig. Du kommer därför inte att behöva oroa dig för att rensa i förråd och liknande innan du dör. För din hästtjej klarar det galant även sedan i medelåldern.
Jag tänker att du ska dött. Städningen är fixad redan.
En bubblare till nackdel är att hon kan bli vegan. För jag tror att den här närheten till djur och så gör bandet, det emotionella bandet med hästen gör att man tycker det är jobbigt när djur dör. Så det är en bubblare. Men sen kan man ju ha lite olika syn på om det är en nackdel eller en fördel. Sammanfattningsvis då kan jag säga att jag nog hade tillåtit det här ändå. Att min dotter blev en hästtjej. För det är nog till slut fördelaktigt.
Ja. Ja, det här kan man dröja sig kvar. Alltså,
inte ekonomiskt kanske, men...
Nej, för att jag undrar om...
Återbetalningen då, som vi var inne på innan, att det var ett ekonomiskt svart hål.
Ja.
Det kanske inte stämmer i och med att de kanske tjänar mycket pengar sen.
Ja, just det. Men att de blir en viss typ av person som sen får en viss typ av högstatusyrke och så vidare.
De kan betala tillbaka de pengarna.
Det är min... Ja, fast...
Inte som ett lån, utan att de tar hand om ekonomiskt om det skulle gå dåligt för en förälder.
Exakt. Eller sen när det är dags liksom att börja tackla av som förälder. Så vet man att nu är det payback time.
Ja, exakt.
Ja.
Jag är inte övertygad om att jag hade betalat för mina föräldrar och fixat för dem bara för att jag tjänade en massa pengar.
Nej, men jag tänker, nej, precis.
Man måste
men...
övertala dem om den delen också. Man måste vara en bra förälder som tycker om en.
Precis, så att, och där har du ju att du investerar pengar och känslor. Kanske också för att du bryr dig om din dotter. Inte bara för att du sen ska vara enkel ålderdom. Men det är ju inte en nackdel. Så jag vet inte, jag undrar hur det ser ut då. Alltså om... Man som, vi leker ändå med tanken att det händer det här. Och säger barnet i fråga, vilken ålder man nu gör det, att det beror ju lite på vart ni kommer bo och så, känns det som. För då är det så här, för att komma in på ridning kanske, oftast är det väl att liksom, det känns ju ofta som att det är, som du säger, föräldrarna är också hästmän, alltså du vet, de har gått generation. För att om man bor
i vissa... Det är bara en sån människa som skulle tillåta det, alltså, alltså egentligen. Om jag var helt ointresserad, då hade ju inte jag köpt en häst till min dotter för 100 000. För att för det, utan då skulle...
Vad kostar en häst?
Det är väl någonstans.
Och sen att liksom, månatliga kostnader får ju husbilen att framstå som en bargain. Liksom. Ja. Alltså med försäkring och sånt. Och sen det hemska också, en till nackdel. Fast det är mer hästen, men det är ju att de är ju så sköra, va? Så får de minsta, får de lite ont i liksom ena hoven, då är det avlivning direkt. Och det är ju hemskt. Och då blir det
de
mycket
ska
sorg.
Ha massage och grejer och de ska byta skor på.
Men för jag tänker då, säg att de barn låg i skolan i kanske då, eller kanske har kommit upp till lite, men eller så är det någon slags jordbroskola. Och så säger de, nu vill jag börja med ridning. Det kanske inte är så troligt med tanke på att de flesta där kanske inte gör det. Fast, om däremot hamnar...
Ja, eller, fast här är ute på pendeltågslinjerna, Max, ska säga
det
så
att...
Det är epatraktor och det är...
Det blir ju landet ganska snart.
Ja, det blir det där ute ute i Haninge blir det ju det faktiskt. I alla fall alltså, efter Jordbro, Västerhaninge och sådär så finns det ju absolut.
Precis, om du till exempel åker norrut, ja, det är lite rik. Då är det ju typ såhär...
Gårdsmänniskor.
Vallentuna, där är det ju liksom mest hästar i Sverige typ.
Ja.
Det är ju visst det är lite annat, men det är också liksom en såhär, ja, då är det ganska nära någon slags orten förmodligen.
Västerhaninge är ju en sån där skön förort där alltså dina bäcknare kommer i epatraktor och lämnar grejerna liksom.
Eller en traktor.
Ja, ja, rakt av. Alltså. Ja. En riktig traktor.
Ja, ett LGF. Och det är ju för sig en epa också. långsamt gående fordon. De har sådana trianglar.
De finns det gott om.
På baken.
Men ja, spännande.
Ja, vi tackar Plommon för hans tajta och koncisa killnytt. Ja,
verkligen, något att fundera på.
Klara och jag, välkomna upp på scen.
Tack, snälla. Oh, gud.
Klara Tuva Fabban och Johanna Frosling, välkomna hit.
Tack snälla.
Hur gick det att ta sig hit?
Ganska dåligt faktiskt.
Fan, den ovärdigaste morgonen.
Berätta.
Nej, det har ju bestämt sig för, eller världen har ju bestämt sig för att bli vinter igen, som alla vet. Och det medför ju att man får stå lite stilla i knökfolktunnelbana.
Ja, det är äckligt. Jag gjorde också vinterns första vurpa.
Är det sant?
Ja, sista mars på väg till tunnelbanan.
Måla bilden.
Fruktansvärt. Ja. Men det är som någon slags här, jag bor vid Torgsplan. Och där är det liksom en lång så här, grusväg typ. Och nu är den ju inte grusad då på, när det har snöat. Och där är liksom pilgrimsfärden från Fredhäll till tunnelbanan. Och där ramlade jag. Och man är så konstig också, vad ska jag säga.
Det är så pinsamt att ramla.
Ja, det är så pinsamt. Man låtsas att det gick jättebra, så gick det inte alls bra.
Hur många bevittnade detta? För det är ju...
Alltså jag skulle i runda slängar typ 35
personer.
Ja, det fast det framför och bakom.
Aha.
Så det kom också så fram folk och bara, men gud, hur gick det? Och då blir jag så här, måste ni fråga hur det gick? För det är ju typ taskigt. Ja. Eller är det?
Men tänk om du ramlade på svanskotan och behövde...
Ja. Men var du uppe vid det laget?
Man flyger man upp. Man flyger upp.
Ja. Det har aldrig hänt.
Nej.
Man måste ju assess the situation som åskådare.
Exakt.
Och gick det bra, då kanske man bara ska... Live and let live.
Ja, men lite så här typ så. Och så här, bryter man svanskotan, då tror jag ändå att så här, det adrenalinet gör att man typ märker det först när man sitter på tunnelbanan. Alltså, man hade aldrig fråga någon hur det gick.
Man hade kunnat bryta hela kroppen och ändå så reser man sig upp och ler och vinkar.
Ja, skammen är så stark.
Man skramlar liksom iväg till tunnelbanan. Ja.
Ja, tufft.
Så var det.
Jag har peppar. Yet to fall this winter.
Det kommer, ska du se.
Ja. Har ni brytit något på en sån här klassisk vinterolycka? Hörnen är ju lömska här i stan.
Du ska svänga ett
hörn. Vadå, alltså, på husen?
Ja, man ska runda ett hörn och så är det liksom isbanar. Precis, liksom en fläck som alla liksom nötte in under dagen. Så.
Jag trodde faktiskt att du menade att hörnen på husen är lömska, att man går in i...
Ingen avståndsbedömning.
Men det är också en bedömning. Jag är otroligt istappsrädd från att min mor har skrämt upp mig.
Men det där har jag också som fobi, verkligen.
På vintern vet jag inte var jag ska gå någonstans.
Nej, men man får gå mitt i gatan.
Ja, men det på riktigt så känns det mycket säkrare.
Ja, men det gör typ det, alltså. För att så här, om du ändå har ögonen med dig så har du lite uppsyn över trafiken. Liksom.
Men ofta för de inpräntade små stigarna i snömodden på liksom trottoarkanten, de ligger precis under. De ligger i skottlinje med tapparna.
Jo, men man minns ju, eller hur? Att det var så här nyheter om att någon fick en i skallen. Och...
Men var det det verkligen? Eller
men det händer. Det
känsla av att
det händer.
Gör det.
Folk dör av istappar. Ja. Hur många dör av istappar?
Ja, det är frågan. Det är för med hästar liksom.
Jag tror att det är snitt en varannat år.
En vartannat. Det är ganska mycket ändå.
Ja, det är faktiskt.
Det var ju alltså den pizzan som nu ska vi se 49 nej det här
49
är
i Stockholm. Ja.
9 mars månad.
Januari 2002 dog en person efter att ha träffats av en fallande istapp.
Och det var den från ovan.
Ja, men det där hade kunnat vara jag. Alltså, det där är jag om man inte passar sig.
Ja, men
det är ironiskt alltså.
2011 var den 14-åring som dog. Ja, så det är ganska
jag gjorde den värsta sån vurpan. Det var inte den här vintern, det var några vintrar sedan. Jag tror jag pratat om den förut, men det tog sig upp igen. För jag bor vid en backe. Och så halkade jag i början av backen. Och då åker man liksom ner på rygg mot ett par som går så här försiktigt ner för backen för att inte halka då. Och jag kommer glidande.
Man bovlar omkull.
Ja, men liksom, man kan inte stanna liksom. Men de ramlar som tur inte. Men jag åker in så här bredvid saxen liksom. Varsitt ben på varsin sida av de två.
Glidtacklar.
Liksom. Det var också otroligt jobbigt. Och så är man helt blöt på hela ryggen.
Ja, och typ död.
Ramlade även de?
Nej, de klarade sig. Men det var nära.
Ja, alltså det,
jag ska, det är också skam. Det är en trippelskam då. När alla ska resa liksom... Trassla ut sig som i
precis, man ligger där i en slags ormgrop
och handväskorna har ja, surrats ihop.
Och sen åka tunnelbana och alla ser ju vad som har hänt liksom. Man kommer inte undan heller. Och det var ganska nära tunnelbanan, så alla de som var bakom skulle ju också ner i tunnelbanan liksom. Mm.
Det är när man får en stor härlig publik.
Ja, som ja jag vet, som följer efter den. Det var så irriterande. Ja, jag var så på väg att ta av mig jackan. För jag bara, de får inte veta att det är jag.
Det var, nej, just det. Det var hon som ramlade.
Ja. Men hon hade en jacka, hade jag för mig. Det kan inte vara. Ja,
du får alltid ha så här peruk i väskan.
Ja, men, ja, exakt. När man går till tunnelbanan så har man peruk alltid. Ja.
Man känner sig sugen på att liksom ta tunnelbanan åt fel håll en station. Bara för att man ska komma med nytt folk. På
men det har ju gjorts. Det har ju gjorts.
Jag är lite sugen på att om man hittar en sån här fläck där det är väldigt mycket, alltså halk, man har insett, okej, här kommer folk halka, att man har någon slags, alltså, kamerabevakning. Jo, för man vill...
Alltså det finns ju några välplacerade kafén här i stan som man skulle kunna sätta sig, där man kan bara som fågelskådning.
Ja, precis, ja, men det skulle man kunna göra. Och det då kan man också in, eller hjälpa till om det faktiskt händer något på riktigt.
Jag gjorde det med en hundbajs i Aten en gång. Satt på en restaurang och så låg det en hundbajs och bara satt där och kollade på alla som gick.
Ja, det är kul. Det finns också någon...
Det när man ser bara att det kommer hända. Det kommer hända. Ja. Det kommer hända. Nu händer det.
Det finns någon bar med en sån liten ogulmärkt tröskel liksom. Som bara är som ett litet trappsteg på en decimeter. Mm. Där folk tenderar att snubbla väldigt ofta. Det är ju drömst att sitta...
Ja.
Bara sitta i baren där med en öl.
Kittlingen när du ser. Ja, du kommer de en hel bricka där med shots. Liksom.
Och det är ingen som ramlar liksom och slår sig, utan det är bara den där...
Ja, men det var skam och sen upp och sen ser jag. Det roliga är ofta då liksom, att se när det kommer.
Ingen har sett jag vill inte att någon ska skada sig. Jag vill att de ska skämmas. Mm. Det vill jag.
Men man
vill
se det. Känner ni någon så här... Vet inte, det heter så mycket som... Hallå? Känner ni något... Nu blev det svårt.
vad är det för
det? Det jag försöker säga är att man bör göra någonting. Vad heter det? Ansvar heter det.
Ja.
Känner ni något ansvar om ni går förbi en jätte en sån hal isfläck typ och ser en äldre person och säger till om den? För jag brukar alltid tänka, nu borde jag säga till, där är halt. Mm. Om du ramlar nu, då kommer jag ändå ta på mig lite. Om hon skulle dö, kommer jag ta på mig den.
Men det där är en sån fin linje. Mm. Alltså för att, det är ju samma med så när man sitter på bussen.
Om man ska resa sig.
Om man ska resa eller inte. För det kan ju verkligen vara en riktig insult. Alltså,
att folk blir arga.
Ja, så gammal är jag inte. Liksom. Mm. Jag, det är så svårt.
Jag kämpar med det dagligen när jag ska sälja SL-biljetter. Mm. Fråga om de har fyllt
rabatterat eller inte. Ja, precis.
Men jag hittade en ganska snygg lösning. Jag frågar, är du
pensionär?
Är frun student? Ja. Det är så bara. Fråga om de är student.
Åh, det tycker hon så mysigt.
Nej, jag är 28.
Nej, ja, det är bra. Så blir det en liten banter av
så skrattar vi alla gott tillsammans.
Ja, vad fint.
Men då, du borde ha så här, det var någon som föreslag, eller det kunde du föreslag, men så att om man kunde ha någon slags pin eller liknande symbol på jackan så där, please, liksom...
Help me. Ja,
please help me. Nej, men typ så här, offer a seat, typ. Alltså, förstår du? Så att man inte behöver ta en diskussion. För det kan ju vara osynliga handikapp och sånt också. Eller vad det kan vara, liksom. Whatever. För då skulle du bara se den där och bara, okej.
Men så skulle ju vem som helst behöva... kunna ha.
Ja.
Skulle jag också kunna ha. Skulle jag aldrig behöva stå upp.
Ja, det blir sant. Okej. Men man får ändå hoppas att de flesta skulle så här...
Men typ som handikappparkeringsbiljett.
Ja, precis. Mm. Just för att slippa den här, så att säga, bedöma. Är den här personen gammal? Den ser lite skröplig ut.
Men kan de inte ha det på sitt SL-kort då, så att de behöver visa för folk?
Att det typ så kommer en annan melodi när man blippar sitt kort.
Ja, exakt. Det kommer en liten
nu
hjälp.
Nu kommer en sån och då reser sig alla.
Ja. Det känns ju lite Beatles problematiskt.
Ja, men det här är inte helt dumma idéer. Alltså just så att det inte ska bli de här bedömningsfrågorna.
Problemet är ju då när man väl är nere liksom på perrongen och in i tunnelbanan. Det är där problematiken uppstår. Då har man ju redan blippat in sig. Det är ju där man behöver synliggöra sig som...
Slingan får väl fortsätta.
Ja, det får bara rulla. Och liksom den här pinnen kan vara svår att se.
Bilen.
Vi gör det enkelt först. De får ha hela liksom outfits med skrika färger. Hjälp!
Men LGF, långsamt gående fordon.
Men är det inte lite spännande ändå? Är det inte det som ger oss spänning i det sociala och inte riktigt våga chansa?
Ja, men alltså, vi
utvecklar oss som människor.
Tricket då, om du inte vill spela det här spelet, hur spännande det må vara, det är bara att titta ner och liksom skygglapparna på, för då kan du inte beskyllas, för det värsta är ju om liksom...
Men vadå, jag hade hörlurar.
Ja, precis. Exakt.
Om så jävla ser... rövigt beteende.
Om någon ser att du ser och väljer att inte upplåta platsen, ja. Förstår du?
Då har
du
men, ja, men det är som på pendeltåg. Jag hatar det här på pendeltåget. När det är ett sånt här fyrsäte och så sitter det tre personer. Och så sitter, alltså en sitter... Det sitter två på ena sidan och så sitter det en längst ut på andra sidan och liksom man ska ockupera
ja.
Ockuperar mentalt den andra platsen också.
Och för att lagt, klämmas
lagt
in.
Träningsväskan där.
Ja.
Oh. Men, fast det är nästan värre när man inte har lagt träningsväskan utan bara signalerar att så här, det här är också exakt. Min plats.
En liten hand på...
Ja, precis. Du, eller bara ett stort ego.
Du kan sitta, du kan sitta här.
Jag blir jätteimponerad.
Men då ska du liksom ta det steget.
Ja. Man blir imponerad av folk som tar den striden på tunnelbanan. Som sen kommer ner och bara hej, är det ledigt här? Så bara suckar och lägger träningsväskan i knät. Men det är ändå, det är klart man ska göra det. Varför drar man sig ens?
Ja, det är klart. Alltså jag fattar ju om man har en skitstor väska att man kan, alltså den kan kanske inte få plats liksom på golvet under, mellan.
Nej, men om man
jag
ser att det står liksom, det står 26 personer i liksom gången.
Ja, då.
Och så är det ledigt, så sitter man där och bidrar sin tid.
Det är bara skägglapparna på.
Ja,
man har lurar.
Det heter ju inte kollektivtrafik för att det är till för dig.
Nej,
det är inte kollektivtrafik, det är till för oss.
Ja, men precis. Jag läste att Gwyneth Paltrow i någon jättelångdragen rättegång med någon, för att hon har kört in i någon i en skidbacke i Utah. Mm-hmm. De har stämt henne på massa miljarders dollar. Mm-hmm. Väldigt spännande.
Ja, det var väldigt...
3 miljoner.
Ja, hur illa gick det?
Jag tror, alltså, de är amerikaner. Jag antar att han... Det gick väldigt bra, men han såg väl möjligheten.
Men han såg vem det var som hade kört på. Oj, oj, oj.
Han tog av sig skit Google sen.
Ja, han bara, I'm sorry. Och kanske frågade då, hur gick
här
det?
Här finns det en muttljus pengar. Och tjäna pengar på. Nej, men den har varit den dag 7 nu tror jag. Skidbråket har pågått i 7 år. Det här var alltså 2016. Va? Och nu har han sänkt sig till nu vill han bara ha $300,000 då.
Men så där mycket hade man ju aldrig fått om man körde på en vanlig person. Alltså inte ens $300,000.
Du hade inte fått en krona här i Sverige överhuvudtaget. Jag vet inte vad man skulle kunna hämta.
Du har fått en utskällig serie för i pisten.
Jag sa 1000 hål i nacken.
Okej, wow.
Fantastiskt.
Men okej, spetsa öronen för låten Bas, rök och dårar. Världspremiär.
Ja, japp.
Kommer aldrig mer gå hem med strader. Vi rör oss till skandaler. Du finns ingen väg till basen. Kommer aldrig mer gå hem med strader. Vi rör oss till skandaler.
Yes.
Vilken wow. Panglåt.
Ja, verkligen. Nice.
Tack.
Ja, den är svår att köra.
Och dåra. Jag förstod direkt på första tonen igår när jag lyssnade att det här kommer bli svårt att ro i hamnland. Vem ska inte, men det känns väldigt rätt i tiden. Väldigt 80-tals The Weeknd.
Kul. Tack.
Väldigt, väldigt svängigt. Blommon, har du en recension?
Ja, recensionen är att jag gillar den. Den var,
tack.
Det var nice, alltså väldigt syntig, det gick fort. Man vill dansa.
Ja.
Det vill man göra.
Ja, man vill röra på sig.
Det kan bli ett par, det kan bli några streams.
Ja. Tack.
I
tack,
min
tack.
Telefon.
Jag har en känsla att den här kommer sticka. Det kommer gå bra.
Utomlands. Sticka utomlands.
Ja, det kommer att bra.
Det
var
ja, det varit så kul.
Den känns ganska hemmafestkompatibel ändå.
Verkligen.
Ja, vad kul. Men har man hemmafester nu för tiden? Eller?
Jag vet.
Jag tror att vi är den gyllene mittåldern.
Medelåldern,
innan man,
ja verkligen.
Nej, men innan man... Man har det när man är ung, när man fortfarande bor hemma. Mm. Sen bor man för litet. Eller man har det i sina små ettor tills man inser att det inte går.
Mm. Det är inte trevligt.
Och sen nu är det som en liksom lång liksom bara fartsträcka innan man kan köpa sig eller hyra sig en lägenhet.
Ja, med tillräckligt stor för att bjuda in folk.
Sen börjar det liksom akt två. Mm.
Ja, och då är det särskilt som parmiddag och sånt. Men det är liksom exakt. Den vuxna versionen av hemmafest. Vad händer med den jäveln? Den var över allt förut. När hennes 15 minuter var slut och rampljuset tonat
ut. Nile City, ja. Där du har frekventerat, Per Graffman, välkommen in i studion.
Exakt, jag har frekventerat. Jag var ju en av brandmännen i Nile City och det har jag fått liksom äta upp i resten av mitt liv. Nej då.
Jag tänkte verkligen, för det när jag hade liksom inget riktigt face to the name när jag läste vår gästbokare hade lagt in det i vårt schema, så bara jag känner igen det något så jävligt. Jag kan inte sätta fingret, och så såg jag en bild bara.
Ja.
Brandmannen.
Just det.
Nile City. Men det har jag också sett fruktansvärt mycket Nile City i mina dagar.
Men är det som flest personer man tänker, för det är typiskt så här.
Det där är
nog, alla bara, ja men det är han.
Nej, men det där är nog en generationsfråga. Ja. Jag gjorde ju den här spikrösten till Nile City. Mm. Nej, men nej, ja, alltså det är ju kanske inte det som jag är mest stolt över. Nej, jag var ju med, vi gjorde den här inspelningen under ett par dagar bara.
Ah, okay.
Och jag kände regissören. Och det var jävligt, en sak var jävligt jobbig ska jag säga. För jag var ju skådespelare, de andra som var med var ju...
modeller.
Dansare och de var och musikalartist och jävligt kraftiga liksom. Mm. Och jag visste inte att vi skulle ha bara överkropp. Jag hade provat ut t-shirts. Liksom. Så när jag kom dit så tar ni över tröjorna bara, what?
Mm.
Jag känner mig inte alls bekväm med det.
Men det är också, du är den enda håriga bringan.
Ja, den enda som inte är riktigt krall. Jag kanske så här, hade en bakgrund när jag skämdes lite över min kropp så här.
Ah, okay.
Så det var jävligt,
det ska du inte
det var,
göra.
Nej, men det var jävligt jobbigt.
Men vad sjukt att de inte hade informerat om det. Ja, det är ändå ganska grovt.
Där sitter Gårdinger liksom.
Ja, men jag var god vän med regissören och sådär. Så det blev väldigt men till slut tänkte jag, fan jag tar av mig den där. Jag tar av mig linnet.
Jävlar.
Men det var ju, serien är ju skitkul. Ja. Men det var inte så att det var kul att göra. Det,
nej, men jag
det,
fattar. Ja. Mm. Men jag minns det som att du hade en liksom... hög hierarkisk position på
i,
som att du var ledare
ja,
just för att alla andra var små liksom små rippade små. Killar ja, men de ser ändå liksom de är muskulösa men de såg så ganska små ut och du sitter där bakom
och med den här liksom, med, rösten som
ja, alltså, det är pondus. Ingenting som jag har tänkt på men det kanske är så pondus
det kändes som att jävla. Du körde bilen
okay. Jag höll i slangen
ja exakt
nej men annars från och återgå till den där första frågan, så jag var ju med i Rederiet ett tag.
Ja, just det.
Och det var ju jävligt många som såg på den tiden.
Ja.
Det var ju otroligt. Då märkte man verkligen att man blev igenkänd och sådär. Men det är inte heller mitt stoltaste ögonblick som skådespelare.
Vilket är ditt stoltaste ögonblick som skådespelare?
Ah, nej, men det är en del grejer jag gjort på scen. Och sen har jag gjort en film som heter Före stormen.
Ja, just det.
Som det är ganska länge sedan. Det tycker jag var bra.
Är det Taxi-guldbaggerrollen?
Ja, just det.
Ali, va?
Ja, just det. Och sen har jag... gjort en kort film som för Guldbagge som var väldigt fin, tycker jag, som heter 6A.
Okej.
Okay. Nu har jag just spelat teater som jag tycker blev väldigt bra. Men när det är inte alltid det som har mest genomslag. Nej. Är det som man själv tycker var det som man gillar mest.
Nej, men jag fattar. Mm. Men det är ändå intressant att se ur en skådespelares perspektiv vad som är, vad som har varit just mest liksom givande eller roligast att göra i vilket sammanhang. Vi hade Ola Forssmed här för 2 veckor sedan.
Just.
Apropå Rederiet,
ja, ni kanske honom är bekanta. Det är en väldigt rolig person. Alltså, jag har inte spelat med honom på länge, men då, man, han hade ju redan då funny bones. Liksom.
Mm, ja, men det hade han sannolikt. Men det var kul. Ja. Känner ni varandra väl?
Nej, men vi är bekanta som man är i den där branschen, jobbat ihop, då säger man hej. Först kramas man lite, sen säger man bara hej. Mm. Och sen till slut så kanske man bara går förbi varandra.
Tills man ser varandra på Guldbaggen igen.
Och då kramas man. Sen bara, fan, jag har alltid älskat dig. Nej då. Lite men det är ju, en grej med branschen är ju att man kommer varandra väldigt, väldigt nära. Om man jobbar ihop flera månader, man kanske håller på med saker som är... Liksom diskutera väldigt deep shit liksom. Och man berättar mycket om sig själv. Och sen så upplöses den konstellationen.
Ja, precis. Det är få sammanhang där man kommer så nära. Och där man ska ge av sitt inre på något sätt. Liksom.
Och så säger man i början av min karriär så vi måste hålla kontakten. Och nu säger man bara,
Det är lite som Kollo, typ.
Ja, det är Kollo. Stora upplevelser, kanske kan vara lite omvärld, mycket känslor.
Ja, ja.
Och sen åker man åt varsitt håll.
Ja, jag hörde ni prata om Kollo. För jag har inte varit på Kollo.
Har du inte det?
Nej.
Var växte du upp?
Jag är uppvuxen på Lidingö.
Vi hade
sommarställe. Vi behövde inte.
Nej. På så vis. Vad var sommarstället?
Vi hade mellan Grebbestad och Havstensund på västkusten. Oh, när jag var liten.
Ja, trevligt. Har ni sålt eller?
Ja, mina föräldrar. Jag hörde ni prata om skilsmässa. Mina föräldrar skildes och i samband med det så... såldes det.
Ja, det är alltid tråkigt. Man hade förlorat ett barndomshem. Sådär.
Jag tror inte riktigt jag förlät min pappa faktiskt.
Är det sant?
Hur gammal var du då?
10.
Ja.
Nej, men det kändes inte som en rolig grej. Men jag hörde din prata om skilsmässa. Även när man är 10 är det jag, tycker jag. Men let's not go there.
By all means, go there.
Det är inga problem.
Jag tänker att det kanske är vatten under broarna nu.
Ja,
några år senare.
Ja, men nu är man ju själv äldre än när mina föräldrar skildes. Men det är klart att man förstår att livet är komplicerat på ett helt annat sätt. Då när man är barn så tycker man ju självklarhet. Och sen förstår man. Att,
tvåsamheten och sådär.
Ja, liksom vad man sätter sitt fokus. Liksom.
Ja.
Mm, det är lite svårt att greppa det här. Men varför vill ni bara inte bo ihop?
Ja, just det.
Ja.
Det var så mycket roligare.
Man kan förstå kärleken, men man kan inte förstå liksom, den komplicerade dynamiken och det som krävs av individerna. Så att man har precis börjat få grepp i ålder 10.
Just
det. Om hur det funkar. Kanske har skrivit sitt första kärleksbrev och stoppat i skåpet.
Sådär. Men man har inte gått igenom sin första skilsmässa alltså som enskild person.
Jag tror
faktiskt att man kan känna det, de känslorna som en skilsmässa, även som ett barn, om man till exempel inte får vara med eller det är en vän som väljer en annan vän. Jag menar, jag tror att många av de här grundläggande sakerna, om man kopplar tillbaka till skådespeleri så här, man säger så här, men man måste ha gjort varit igenom en skilsmässa för att kunna gestalta det. Men så tror inte jag det är.
Nej, känslan man har det liksom, finns väl latent inom sig kanske.
Men det gäller bara liksom hitta vägarna till att förstå vad det är som liknar här. Vad är det för, liksom, vad har man för referenser till olika situationer själv?
Mm. Exakt, för paletten med känslor är ju liksom grundläggande.
Jag tror det.
Apropå föräldrar och din pappa kanske mest specifikt. Var ju även han... i filmbranschen.
Regissör, just det, han var ju skådespelare och regissör och gjorde lite tv-serier och sådär.
Gjort både Vita stenen och Madicken.
Oj.
Då blev jag lite golvad faktiskt, det visste inte jag.
Det är lite coolt.
Bra filmer.
Ja, Vita stenen, jag förälskade den när jag var liten.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra. Det här ligger jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, exakt. Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, för den diagnosen man kan sätta är ju ofta så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här, hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har jag ett samtal och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra. Och sen att, att man får det bekräftat. Men du kanske behöver hjälp. Det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man har över 250 psykologer. Man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök, inga köer. Det är faktiskt toppen.
Så in och ladda ner Mindler-appen
och en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara fråga. Det är det som är så toppen.
Tack Mindler.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma. Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så bör man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det. Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt. Tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini. Jag gav ett sånt till en kompis till mig. Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund står man och håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ. Roligare, enklare, miljövänligare, billigare. Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten, liten brustablett. Mm. Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt mm. på min alltså, diskbänk.
Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna. Mm.
Tack Sini.
Tack för allt.
Och då måste jag säga, skomakarens dotter Siri spelas av min mamma. Så det finns en koppling, Gunilla. Så...
Jo, ja, jag vet. Jag har lite kontakt med henne.
Ja. Hon har säkert lagt till på Facebook. Ja. Väldigt pigg på. Ja, han har acceptat så här. Alltså, det...
det är inte TikTok.
Nej, det är Facebook.
Men det är, om man ska nu göra lite deep shit så här.
Ja, gärna.
Min mamma spelade skomakarhustru. Och hade bra kontakt med din mamma och de andra. Och, så här. Och var ju då gift med regissören. Mm. Men under den inspelningen så träffade min pappa hon som spelade pianofröken Fias mamma.
Oh, okay.
Och de hade någon affär där. Så min pappa skulle komma hem liksom så här, pappa kommer hem imorgon. Sen var det liksom möte med mamma. Nej, han kommer inte hem mer.
Oj, vad hemskt.
Och då skildes mina föräldrar.
Så det var ju samma, okej.
Okay. Så det var på grund av Vita stenen?
Ja, jo, men det var ju utlösande faktorn och det, om vad som hade hänt. Så det var ju väldigt... Och sen levde min pappa tillsammans med Monica då, som han hette, resten av sitt liv.
Vad hade ni för relation?
vad fan tror du? Nej, men vi hade ganska bra bitvis, komplicerat. Det är klart att vi tyckte att det var... skilsmässan var väldigt svår. Min mamma blev helt förkrossad. Mm. Och vi levde ett helt... Min pappa levde på en helt annan... Vi bodde ju på Lidingö, men vi flyttade från hus till lägenhet. Och min pappa bodde... Liksom, vi hade en helt annan... ekonomisk och social situation i min familj som var min storebror och jag, än min pappa hade sin. Så det är klart, det väckte jättemycket känslor. Ja. Och jag var ofta så här, man kom hem och liksom skulle äta middag och hon var med och, men liksom, och det började bra. Sen började jag komma med pikar så här, liksom underminera och då gick hon ofta
giftig iväg. Stämning där.
Ja, det var giftig och jag var inte rädd för konflikt. Så att det var ganska mycket, det var ganska tufft då. Men ja.
Men att inte vara rädd för konflikt, har du tagit med dig det sen? Alltså, har det följt med dig i livet? För det
kan jag var arg ganska länge, men nu är jag lite mindre arg. I alla fall. Nej, men jag var sådär, du vet, jag spelade fotboll och jag var den ruffigaste och jag spelade i punkband sen rätt mycket. Sådär.
Jaha.
Så,
vad heter ni?
Först hette vi Besserwisser Boys.
Bra,
sen hette vi de ståndaktiga tändsoldaterna. Och vi har haft lite revival, så jag har börjat spela igen.
Nej. Oh, kul. Vänta nu, så du giggar med det här gänget?
Nej, igen. Men jag spelar med de ståndaktiga några spelningar.
Vad är din roll i bandet då?
Jag spelar bas och sjunger då. Men nu är...
Sitter bredvid en likasinnad.
Ja, 100%.
Vadå, basist?
Ja, amen.
Fan, jag har så jävla sjuk. Bra basar.
Vad har du för basar?
Ja.
Nu börjar det goda
jag
snacket.
Jag har ett tiotal.
Oj!
Jag har, den bästa är en Precision från 62.
Oj!
Ja.
Det kan jag, där uppe, ja, jag har ju för en Rickenbacker.
Ah, okay.
Den har kommit över på lite andra vägar. Eller liksom så här, den har,
give me the story.
men den tillhör, eller så här, den tillhör min käresta egentligen.
Okay.
Hon fick den från, var det detta och så vidare. Ja, men det är inte svårare än så egentligen.
Nej, okay.
Men så att den jag hade nog inte på privat ekonomi inte tillåtit den nu när nuvarande sker.
Vad har tillåtit?
Ja, men okej, men alltså de är ju pricey.
Ja, du har inte tillåtit själv att köpa. Är det en
70-talare eller?
Nej, men alltså jag vet inte exakt vad, men jag kollar på likvärdiga om man liksom man får ju, om man skulle titta ens på begagnade marknaden, det är klart att det blir ju.
Och så kan man räkna hur många Pete Townsend har haft. Men det är ju ingenting.
Det är ju min värld.
Nej, det är alltså ju värt det. Jag tycker det är värt det. Ja. Ett bra instrument är ju värt pengarna.
Ja, men jag har också varit sådär. Jag hade en bra Precision när jag spelade. En Fender Precision, det är en bas. Men sen så sålde jag den en gång. För jag faktiskt behövde pengar till att betala hyran. Ja. Så ångrar jag mig. Sen så började vi lira. Då köpte jag en skitbas. Jag måste skaffa en bra Precision. Mm. Så nu har du haft 40 basar sedan dess. Och jag är med så här, forumet Prata Bas. Känner du till det?
Nej, men det kommer jag in efter.
Det är så här där man snackar om olika... Ja. Du vet, så man byter och snackar.
Ja,
och
men det, ja visst. Ja, men alltså,
det är ett måste.
Ja. Men var ska ni spela någonstans?
Alltså, det var länge sedan vi spelade ute. Det var flera år sedan. Men jag och en av dem...
44.
Ja, vi repade ju där förut där, ja. Precis under där en av killarna som var med spelade tidigare i Weeping Willows.
Aha.
Så han var med ett tag när vi spelade. Han spelade trummen med oss, men nu spelar han gitarr. Men nu är det bandet splittrat. Och jag spelar med ett band som heter Second Sin. Vi är två gubbar i min källare. Men vi har faktiskt...
Jag älskar, det är så jävla fint att man måste ha ett bandnamn.
Ja, fast vi är två gubbar. Men i alla fall, vi har ju släppt på Spotify en del låt.
Aha,
så ni kan spela en låt om ni vill.
Absolut. Second Sin.
Second Sin 1. Det finns en ny låt som jag tycker är ganska bra som heter...
Cool. Vi kanske går ut på det.
Ja, Liljor vid en lång blond grav heter det. Men det är ju inte så här proffsgrejer som ni gjorde.
Fast det låter jävligt poetiskt.
Ja, eller hur? Ja.
Vad är det för sättning då om ni två?
Alltså. Men jag spelar, på den spelar jag bas och någon slags kompgitarr. Och sen är det Johan Gabert då som spelar olika gitarrer och synt och sådär. Så vi spelar in, men vi spelar inte ut det.
Nej, nej.
Okej. Okay.
Kul. Är det liksom, det här har hängt med hela
nej,
vägen?
Nej, men jag hade en liten paus på 35 år.
så inte hängt med jättefrekvent.
Nej, men jag har ju varit sådär, när jag var liten så höll jag på att måla och rita väldigt mycket. Det var mitt uttryck. Liksom. Sen kom det här med musiken och så började jag göra det. Och så kom nästan, sen kom teatern och då har det liksom slagit ut allt annat kan man säga.
Vad har du mimat framför spegeln? Vi pratade om det.
Ja, jag hörde det. Ja, men jag... Jag har nog mimat till Ebba Grön från spegeln, eller Clash.
Det är ju ingen guilty play, det är inget du behöver skämmas för.
Nej,
alltså, det är så här, och det var väl också då, gissningsvis, men tänker jag på ålder, när det faktiskt var deras prime. Liksom. Jo, alltså, vi skulle också kunna stå och mima till Ebba Grön, det här är inte varit konstigt.
Ja, det har
men här var ju, ja, precis, men det här var ju när det faktiskt
jo, men jag har sett dem
pågick.
Ja.
Men vad spelade ni på för olika ställen när du var yngre?
Det var mycket lokalt, du spelade här på Medborgarhuset, konsert, men annars, det var ju på Lidingö, det fanns ett sådär, det här låter ju helt absurt, men det fanns en punkscen på Lidingö faktiskt.
Är det sant? Ja. Nej, du spelat någonting ute i Haninge på Gula Villan, för detta Ultrahuset.
Nej, det har vi inte
känt till.
Ja, men jag har sett dokumentärer. Nej, jag har inte spelat det.
Okay.
Men vi spelar ju med en del av de band som liksom fanns... Pink Champagne och olika. Snutslakt hette ju ett band som var jävligt hårt.
Ja, det hörs på namnet.
Det stället opererar ju fortfarande om ni inte... Om ni
ja, men alltså så här, det är svårt att spela bas och sjunga på en gång.
Ja, men det är absolut.
Men upplevde du att dina skådisdrömmar liksom slog ut musikdrömmarna?
Ja, det gjorde de. Men det här med musiken... Jag tänkte aldrig att det... Men när jag blev håll på med skådespelare så var det liksom i sikte på att skaffa mitt yrke. Sådär. Det var ju kanske inte min tanke med
nej,
att spela i band på det sättet. Även om man såklart hade de här drömmarna om att det skulle liksom... Man skulle
men det kanske är lättare att visualisera sig om man har både en bror som håller på med film och en pappa som håller på med det. Alltså att det är mycket lättare att se. För jag tänker att det är väl många som drömmer om att bli skådisar.
Jag ska säga att jag hade nog en ganska klar dröm om det. Eller liksom, jag drömde om att så här, stå i fokus och bli uppmärksam. Att det var liksom ganska lätt. Och jag hade nog en ganska stark... Fast jag sa inte det till någon. Jag var väldigt så här... Jag var ju kanske 21 när jag började med teater.
Ah, okay.
Så, där. Så jag... Vad var jag hade gjort det lite på gymnasiet. Va?
Vad var det första du gjorde?
Jag började som scenarbetare. Och då var jag genom nepotism då, genom min pappa som var anställd på Dramaten. Och så var det lite så här, så började jag statera det lite där, gick några kurser. Sen började på något som heter teaterverkstaden, så var typ som kallar flygare nu, eller så där, förberedande. Och sen kom jag in och hade gått där ett halvår lite mer, på scenskolan i Göteborg där jag gick.
Och sen rätt in på Rederiet.
Nej, inte rätt. Mitt första jobb var på Lilla Teatern i Göteborg. Och då var det liksom, det var barnteater. Och då gick man upp 7 och så packade man in i bussen. Rekvisitan, så byggde man upp den i någon skola i Lilla Edet. Liksom, och så spelade man en föreställning. Sen käkade man i matsalen och så spelade man en till. Så packade man ihop och åkte hem. Liksom.
Vad mysigt. Det var den typ.
Ja, skitmysigt, men slitigt.
Alltså
men
vi, hundårsgrej. Liksom.
Jo, men vi var två unga killar som gjorde och hade jättebra ihop. Liksom. Så det var fine. Men sen jobbar jag... Ja,
men var det schysst mat ute i landet?
Nej, ah, det är inte som jag minns det. Vad tycker ni? Vad tycker
det känns blivit så mycket bättre. Ah. Alltså, skolmaten...
Jag,
bara
jag drömmer ju tillbaks till skolan och skolmaten.
Ah, ja.
Det gjorde man inte på 70-talet.
Nej, kanske inte. Nej.
Min son Jens då, som är 21, han liksom har sin favoriträtt. Det är någon så här ost och skink.
Ost och skinksås.
Sås. Den finns kvar. Och den, liksom, den är så här som att han nästan kan börja gymnasiet igen bara för att få uppleva
det. Och det är för inget man kan laga själv, för att det är så här liksom
innehåll. För att det är så jävla industriellt.
Exakt, så att du har inte liksom de maskinerna och råvarorna.
Men det är pulveroost och mjöl och vatten. Ja. Man får den där liksom men det är redningsprocessen.
Är det ost och skinksås? Ja, är det gott? Ja. Alltså, för det är gott det.
Det finns ingen ost och ingen skinka, men okej.
Okay. Jag har en favorit från Ribbyskolan i Västerhaninge. Det är sejfilé fullt ös, kallar de det. Då var det fisk, någon slags vit fisk, ja, sejfilé då, såklart. Med cornflakes och örter på grejer. Det var
cornflakes?
Ja.
Nej.
Ja, jo.
Okej.
Okay. Vad är det för på?
In i ugnen och så blir det som ett...
Ja, det är paneringen då?
Ja, okay. Alltså det är ju inte panerat, men det är som ett örttäcke med cornflakes. En väldigt trevlig rätt som jag inte tror att jag skulle kunna återskapa själv faktiskt.
Nej, cornflakes i mat, alltså i middagsmat har jag aldrig testat.
Det är sant. Man kan ju panera och sådär med cornflakes.
Jag, okay. Jag vill minnas att jag faktiskt har gjort det med någon kycklingfilé någon gång. Okay. Det är inte helt dumt faktiskt.
Nej, jag får testa.
Det blir lite mer större crunchy bits.
Ja, det är som ännu större än panko.
Mm.
Blir det ju.
Potatisbullarna är också en go-to. De är ju typ så här, jag kom på det för något år sedan, bara just det, man kan ju faktiskt köpa frysta potatisbullar.
Det är så jävla
alltså det är trygghet.
Ja, det är det verkligen.
Lingonsylt och potatisbullar.
Det är det enda man kan äta blodpudding till.
Mm, det är gott. Jag.
Annars, ska det vara blodpudding måste det vara de här färdiga frysta potatisbullarna. Mm. Annars får de vara.
Den som vår kära vän Stefan Ekengren älskar potatisbullar.
Ja.
Gör dem själv.
Men lite bacon och lite lingonsylt till. Det är gott. Och lite kålsallad.
Det var den där salladsbuffén också i skolmaten som var tilltalande. Alltså, man, det var
bara
den,
en sån sak som
att
man kunde äta mycket man ville gratis. Alltså det var ju toppen.
Ja.
Apropå varmmatbuffén. Liksom.
Ja, min pappa jobbar på Sofiaskolan. Och då är det ju alltid, han äter ju typ aldrig middag längre. Nej. För att man äter så jävligt mycket i skolan. Mm. Och så får man köpa med sig matlådor hem för typ 15 spänn.
Så värt.
Va?
Ja, det är grymt. Yeah. Du får bli lärare.
Ja, men det är ju jättebra för dig.
Catching alltså.
Jag tänkte såhär, i din klass på scenskolan, hade du några så här som man kan se sen som bara, ja, de här stack iväg? Eller din kull, om man säger.
Du menar stack iväg att de var väldigt, hade blivit uppmärksammade i sin karriär?
Ja, så typ, eller som var väldigt bra också. Om det
jag tyckte det var många som var bra. Men de flesta i min ålder är ju inte aktiva som skådespelare längre. Mm. I min klass är det några som har lagt av helt. Några är skådespelare. En, Karina, hon är fastanställd på Göteborg Stadsteater. Sen är någon teaterpedagog, någon är sjuksköterska, några regisserar. En, Francesca Quarte, hon var teaterchef i Skellefteå och sådär. Men det är inte så många 60-taggare, jag är ju 60 år, som faktiskt fortfarande är aktiva. Som bara skådespelare. Jag har också jobbat lite som pedagog och regisserat på Kalle Flygare.
Ah, okay,
men förstahandsskådespelare. Det är en tuff bransch med ganska stor utslagning. Ja, men ett par år innan mig gick ju Per Morberg till exempel i min klass. Året efter gick Robert Gustafsson.
Okay.
Så det var ju folk där som har blivit väldigt uppmärksammade.
Och det får man ändå säga.
Jag tänker, scenskolan tycker jag är spännande. Hur var den upplevelsen? För det känns som en värld, det är helt... Om man inte gått den eller liksom varit inne på det, så har man ingen aning om hur det ser ut. Liksom. Hur fylls de här åren? Förstår du? Mer liksom...
Ja, men det är som koll då.
Ja, det är långt koll. Det känns, alltså, det är ju liksom en hög tröskel in. Men vad händer där?
Alltså, de säger ju att det är svårt att komma in på scenskolan, men det är ännu svårare att gå ut.
Mm.
Nej, men bara att referera till mig själv. Jag var som sagt, jag kanske så här i efterhand tänker att de som gick i min klass hade hållit på några år, kanske haft flera grupper, gått andra förberedande skolor, kanske jag också borde ha gjort, så att säga. Men man kommer vara väldigt, väldigt nära och liksom många har relationer med varandra. Alla förhållanden som man hade inne spricker, för man får helt nya referenser liksom. Och sen är det ju då de här teaterhögskolorna som det heter numera, de är ju också en slags inkörsport till en bransch.
Ja.
Så, och den branschen såg ju helt annorlunda ut när jag började. Och då var ju liksom bilden man hade att ja, du kommer jobba på en institutionsteater. Sen kanske du kommer till en annan institutionsteater. Så kanske du blir fast anställd. Men den världen fanns ju inte sen. Nej. Efter några år när vi hade gått ut. För då minskade alla teatrarna på sin fast anställda personal. Så
ja, visst, då var det väldigt tydligt, ja. Man gick där och sen hamnade man på teater. Ja, alltså, liksom,
ja, yes. Och bara ett tiotal innan dess så fick ju alla skådespelare jobb hela tiden. Alltså det var så här, när kan du börja? Nej, men det är klart att det alltid var konkurrens om de mest attraktiva arbetsplatserna och sådär, förstås. Men teatersverige expanderade på 70-talet, kanske in på 80-talet. Riksteatern hade jättemycket anställda. Dramaten kanske hade 90 fast anställda skådespelare. Oh, nu är det ju många skådespelare, men det är nästan bara frilansare.
Ja, det är klart.
Och jag har ju varit frilansare hela mitt liv. Jag hade ett 2-årskontrakt en gång, men då sökte jag tjänstledigt efter 1 år. Så jag har bara haft liksom... Jag menar, jag har jobbat med saker lång tid, men inte med långa kontrakt.
Nej.
Har det varit en stressig tillvaro? Har den liksom känt kniven på strupen? Så här?
Ja, det har jag gjort.
Ja,
ja, det ska jag erkänna. Ja, men det har, jag har haft bra år, liksom, och speciellt i början. Och gjort saker, väldigt olika saker och väldigt roliga saker. Men jag har absolut haft hårda år också.
Ja, för jag tänker, även om man jobbar med något så vet jag, vad ska jag göra efter det här? Jo. Det som ligger och gnager.
Nej, men nu skiter jag i det faktiskt. Nu har jag ju märkt att det löser sig på något sätt. Men det har jag absolut, det var en period som jag hade haft väldigt mycket jobb och så bara var det tomt.
När var den sämsta perioden, om man säger så? Eller mest lågkonjunktur?
Ja, men det kanske var typ 10 år sedan eller sådär. Jag hade jobbat länge på Stockholms stadsteater och Uppsala stadsteater. Och så bara tog det slut där. Och då var det tufft. Och då undrar man, vad har jag gjort för fel? Och sådär. Så det var ganska... Men sen har jag ju... Ja.
Men det måste vara svårt att komma tillbaka efter en sån dipp också. Alltså jag tänker att så här, självförtroendemässigt och så måste det ju påverka en ganska mycket.
Jo, men det var inte så att jag inte gjorde någonting liksom. Men man gjorde, ja, absolut. Men självförtroendet är i... Det är säkert olika för olika människor. Men det är ju ganska mycket en färskvara.
Exakt.
Det är ganska mycket, eller så enkelt att få självförtroendet att bli raserat i min bransch. Liksom.
Ja, men för jag känner igen det ganska mycket från musiken. Mm. Liksom, att man är aktuell under en period. Och sen är man inte det. Och man bara, ja, nej men nu bryr sig ingen. Och sen går det bra och då bryr sig folk. Och så att ens... Nej, men liksom ens självbild och självkänsla baseras ju mycket på det.
Just det, men jag tror också att lite det här att det är lättare nu, det är väl att min självbild eller vem jag är inte är helt beroende av vad andra tycker om mig.
Nej. Mm.
Så det får man ju bara bestämma sig för att så får det vara. Att man, för jag tycker att jag är rätt bra på mitt jobb.
Ja.
Liksom. Och då spelar det ingen roll om den här recensenten tycker att jag, men klart man kommer ihåg alla, inte alla, men en del av dem.
Har du någon riktig sågning som du... Som
ja, jag var med i en föreställning av Macbeth på Riksteatern. Och så spelade vi i Vansbro och då skrev Dalademokraten Macbeth gick inte hem i Vansbro, men det gjorde publiken.
Där fick jag ändå till det.
Det här var säkert...
Redaktionen sitter och jublar.
Ja, men den hade de säkert läst någon annan. Men jag har liksom... Ja, kvällens besvikelse är Per Graffman och sånt där. Det kommer man ihåg.
Ja, det är klart man gör. Ja, fan vad tufft.
Ja. Men sen har jag ju fått några bra recensioner också. Så det är fine.
Alltså det hör ju till. Det hade ju varit sjukt om man inte fick dem.
Jo, absolut.
Fick de inte alls. Det visar ju bara att du liksom jobbar i ditt skrå. Det hör till.
Ja, verkligen. Jo,
men alltså det man får ju bara bestämma sig för att det spelar faktiskt ingen roll vad den enskilda... Men det är klart att jag om jag har någon som jag känner och som är förtroende för som har kritiska synpunkter eller tycker att det finns förbättringspotential för något, då får man ju lyssna på det.
Mm.
Men man kan ju inte lyssna på alla.
Mm. Det är klart. Det känns som att det man delar som musiker och skådespelare idag är att det är man, alltså, man streamar ju grejer på ett annat sätt. Och då är det nyhetens behag är ju...
Ja.
Förutom om man inte gör teater eller live liksom föreställningar då man ändå säljer biljetter.
Ja, men saker är, det är så korta liksom.
Ja, men brintiden är så blir så kort liksom.
Jag ska ändå plugga lite en grej. Jag var med, har spelat in en tv-serie som heter Veronica som kom på Viaplay som jag tycker verkar riktigt bra.
Okay. När kommer den då?
Ja, den kommer till hösten.
Ja.
Ja, det är Alexandra Rappaport som spelar huvudrollen. Och det var intressant manus och den tror jag på.
Mm.
Så det vill jag nämna.
Ja, Veronica på Viaplay i höst.
Ja.
Mm. Mm. Ja, vi har många Viaplay.
Ja,
de är aktiva. Ja, okay.
Verkligen.
De gör ju väldigt mycket.
Det får
man säga.
Men det är det precis, alltså, det man ser vad som fäster. Liksom. Men vad, alltså, här, vad tycker du är roligast? Jag tänker om man är skådespelare, man har vilka liksom, roller och så är roligast. Och vad är lite så här, ja, det, maten ska på bordet. Hur ska jag menar?
Alltså, ja, men jag gör ju så här, maten ska på bordet jobb. Men ja, det är ju... Inom teatern så är det, det handlar så himla mycket med vilken kemi man får med dem man jobbar med. Mm. Dels är det förstås materialet och hur det blir mottaget och så, men det handlar så mycket om att man ska trivas i gruppen. Jag jobbade ju i Helsingborg och vi hade otroligt fin gemenskap. Mm. En pjäs som heter Att skiljas, som faktiskt kommer på tv till höst också. Vi spelade in själva liksom föreställningen, det är inte någon filmatisering, utan det är liksom, det heter väl veckans föreställning och sånt där på SVT. Så det var där att spela in. Och det där, ja, men vi älskar varandra liksom. Det var jättefint.
Vad härligt.
Så det var bra arbetsprocess och så. Så det är de sammanhangen. Och då spelar det faktiskt kanske inte så stor roll om det är jättespännande teater, utan det är bara... Men sen gillar jag att filma. Alltså att göra en bra roll i... Det tycker jag nästan, om jag absolut ska välja, så är det ju att filma. Och då är det då att man inte... Att man får tid på sig. Ja. Att det görs liksom med en viss
att
ambition.
Att man kan ta fler tagningar.
Ja, att det inte bara är liksom så här snabb produktion. För det är inte roligt. Det har jag gjort en del.
Ja, när det är liksom lite löpande bandkänsla. För att det är en budgetfråga.
Det finns. Det har det klappat bra. Finns. Ja, liksom. Men filma med schysst tid och bra scener. Det tycker jag. För det är ju lite grann... Alltså teatern är ju lite som att gå till gruvan ibland. Man ska ju liksom dit och så kan man nå det här. Och det är ett ganska hårt jobb. Men film är ju, då är det ju världsrekordförsök på varje scen.
Exakt. För jag tänker teater, det är ju som att vara kock på en liksom fin krog. Varje kväll så ska du göra det här. Och det måste vara liksom känsla och du måste göra det med passionen och så. Men det är samtidigt liksom... Det dagliga liksom, jo, letandet.
För det själva kreativa processen är ju under repetitionsperioden.
Precis, oftast. Den är ju klar.
Men sen gäller det ju när man spelar att man är öppen så att man håller det levande. Så att man inte blir en robot.
Ja, men
man måste ju liksom, man måste ju vara i stunden så att det händer saker där och då. För publiken, det märker jag när man spelar, när det händer saker där och då. Ja. Då kickar publiken till. Inte när folk går sina snitslade banor.
Nej, precis. Ja. Precis. Det där är ju som konsten liksom, att få att... Bara levande trots att du själv liksom skulle kunna köpa autopilot.
Och det är ju, men på teatern så kan man ju lura publiken till en viss grad liksom. Men på film så är du inte närvarande, då ser man ju det.
Ja, visst. Det är väldigt... Ja.
Har du någon sån här klassisk breadmaker-roll som du har gjort? Som bara så här, nu måste maten på bordet. Det här hade jag aldrig gjort annars.
Jag minns... Ja, men jag var med i kanske norra Europas sämsta film en gång. Den hette Något i kikaren när den släpptes på bio, och sen hette den Mongolpipan när den släpptes ganska snabbt på DVD. Men det var så här, då läste jag manuset och så tänkte jag, fy fan, det här är skit. Jag tar det i långfilm. Ja.
Men alltså, kan man inte, det måste ändå vara en känsla man kan få, att man säger ja till ett projekt. Och sen så börjar man och bara, nej men vad fan är det här? Jag kan inte, jag står inte ut en dag. Alltså vad gör man i den situationen?
Men man gör sitt bästa förstås. Men liksom man intalar sig själv att det jag gör är ändå bra. Och liksom, och då brukar producenterna säga så här, du behöver inte skämmas för en bild. Ja. Och det betyder att du vadar i skit.
Ja, exakt.
Du måste ju vara så, alltså, du
håller ändå
kännas,
näsan av ytan här. Dinghögen,
liksom. Det måste ju kännas som att mycket står på spel. Liksom, om man, om man kanske inte vet att det är en B-film. Och sen så spelar man in och bara, jävlar, det här kommer att förstöra min karriär.
Ibland så är, ska jag säga, ibland har man ingen aning. Så att det där är lite, man vet inte. Jag har varit med om att göra grejer som jag tänkte så här, det här är väl inte så, det här är väl inte så lovande. Och sen har det visat sig bli jäkligt bra. Så man vet inte alltid. Liksom.
Det måste vara svårt att döma ut någonting bara på manus.
Jo, och sen är det så.
Helheten är ju...
Man skapar sig ju liksom en illusion av att det är bra. Man ser det positiva liksom.
Ja.
Annars kan man nog inte göra det.
Nej, precis. Annars, att gå dit bara, det är så dåligt, det är så dåligt. Det blir lite för jobbigt om det är en lång inspelningsperiod.
Ja.
Clara, ni gjorde ju en... gedigen cover på Martins Du är så för Funlight va?
Ja, exakt.
Om jag inte minns fel. Och det är en breadmaker story eller vad
det är. Ja, men delvis så var det ju det. För det var ju reklam. Men
Daniel Redgert Productions.
Exakt.
Men vi skulle ju, så här, vi skulle aldrig gjort det om vi inte tyckte att det blev bra.
Nej.
Så att det var lite, det känns ändå...
Ni behöver inte skämmas för en
takt. Nej, men det,
en det
är
ändå... Det var där skit.
Nej, men det var så här, tankegångarna gick ju lite så ändå. Att så här...
Men det var reklam.
Exakt.
Mm. Alltså, för där är ju ändå liksom en... Då vet man ju att syftet är ju inte något annat än att...
Nej, men precis. Det som var det, liksom det vi diskuterade var ändå att vi släppte en låt på Spotify som var reklam.
Mm.
Och att jag tänkte nog ändå att så här, men påverkar det här liksom vårt konstnärliga uttryck eller så här, vilka vi är och liksom drar det ner det andra vi har gjort. Men vi är ganska så här, vi kör på allt vi tycker är kul. Och vi har ju också typ hoppat i genres senaste åren och gör det som är kul. Så att det kändes också så här, det smälte in bra. Det är en...
Men är det er huvudförsörjningskälla, musiken?
Försöker vara. Men vi har ju lite andra grejer på sidan om också.
Mm.
Bara för att minska stressen. Alltså, jag kan inte skapa om jag känner mig ekonomiskt stressad. Eller så här, jag...
Nej, men precis. Alltså, exakt, då blir det ju bara så här, okej. Okay. Att allting som eventuellt kommer hända kommer ju, det kommer inte vara så kreativt nödvändigtvis.
Nej, men då kommer man så här, om jag har kniven mot strupen för att skapa, då kommer alltså så här, vi får ju massa erbjudanden med saker som vi också tackar nej till. Mm. Och hade det liksom varit format på bordet eller inte, då hade vi nog tackat ja till fler saker och då hade vårt projekt
kanske inte...
Inte haft samma skäl kanske.
Nej.
Sen är det lite skillnad när man har familj att försörja.
Ja. Och då blir det ju...
Då är man ju kanske tvungen nu.
Ja, men precis.
Ja.
Men jag upplever ju också typ att många som jobbar med musik och så, det cirkulerar ju någon myt där alla låtsas att de kan försörja sig på musik.
Ja. Ja, det är väl, ja, vad är det för märkligt?
Ja, men det är så jävla jobbigt. Och man bara, men hur, alltså, du klarar dig på musik. Och alla bara, ja, men det gör jag. Så bara, ja, okej. Okay.
Berätta hur så vi kan låna ritningen. Så
att ja, men jag är sparsam, jag är matlådor. Bara. Ja.
Så vad vill du att det ska, hur ska det se ut om 5 år då? Om du får bestämma.
Alltså med
musiken och det där.
Nej, men det hade ju varit skönt att kunna försörja sig till 100% på musik. Och det har ju varit både mitt och Johannas mål alltid. Liksom, att så här, vi behöver inte bli några världsstjärnor. Alltså, vi siktar ju inte internationellt heller. Utan vi vet ju att vi jobbar med Sverige som marknad liksom.
Skriver också på svenska.
Så det exakt. Är... Så att det är väl typ så här max Norge, Danmark kanske också. Okay. Men målet är att absolut att så här, jag behöver inte jobba med de här extra grejerna vid sidan om.
Mm.
Vi har en fråga från chatten också.
Ja.
Hotellliggaren.
Japp. Yep.
Fråga om hotellliggaren, var frågan. Okay. Svara på.
Hotelligan var en fars som spelades på Kinateatern under, jag tror vi spelade 270 föreställningar och sånt där. Det kan man kalla också lite brödjobb efter de första 150. Men det var med Robert Gustafsson, Peter Haber, Johan Renborg, Susanne Reuter med fler.
Och det var casten då.
Och det var ju den var otroligt uppskattad. Och jag spelade en mindre roll, men som var lite så här offer och passare till de komiska rollerna. Så det var ett ganska tufft jobb efter ett tag.
Mm.
Liksom, för skratten låg inte på mig. Men samtidigt en jättebra lektion i fars. För de här jobbade stenhårt och var otroligt drivna i sitt jobb. Är det svar på frågan?
Jag vet inte.
Ja,
den finns ju också som, den är släppt som film.
Ja.
Mm. Och det är kanske därför folk har sett, eller som...
Är du med i filmen också?
Ja, det måste jag väl vara. Spelar en roll. Ja, alltså inte film, ingen filmatisering, utan det är också en avspelare.
Ja, precis. Teater. Det är en pjäs som finns.
Mm.
Men jag tänker det, alltså, om man känner lite panikkänslor så här, efter föreställning 86. Jag blir trött på det här. Och så vet jag hur mycket ligger kvar. Hur är det en dag i taget som gäller då? Liksom?
För att ja, då tänker man på vad man känner.
Ja, man får göra det. Ja.
Nej, men privatteater, även om jag hade låg lön jämfört med de andra, så är det väldigt lukrativt.
Ja.
Mm.
Men jag spelade också in en tv-serie som heter OP7 under där.
Klassiker, den
vi spelade. Där vi spelade, det var en slags svensk cityakut, där vi spelade akutläkare och sådär. Så jag hade ibland, vissa under de tider som jag gjorde det, så så var det jävligt roligt. Sen var jag ganska låg ett tag och min dåvarande flickvän var så förstående att hon så här, hon anmälde mig till en konstkurs och hon fick sen resa till London. För det var tufft. Ja. Att speciellt att vara då, jag var också så här utan kläder, hade brutit benet, alltså på scenen ja, i rollen och skulle passa de andra. Så det var ingen tacksam roll på det sättet. Jag hette Bigge med B. Och vad då? På den tiden så var det så här att man skämtade om att folk är homosexuella. Och skämtet var att jag påstods då vara homosexuell. För att det var en plott som, ja, det var så här otrohet som skulle... Ja, men det var ingen tacksam roll. Så det blev ju en lektion, men också en lektion i att hålla ut och bita ihop.
Ja. Liksom. Ja, men det är en viktig lektion, kan jag tänka mig. Men apropå marknad här, hur är det med internationella grejer? Har du varit in, alltså, dels gjort och sen dels kikat? Så här, jag tror ändå jag skulle kunna...
Ja, min internationella karriär sträcker sig till en långfilm som gjorde sin Hollywood-produktion som heter Overboard. Och det är en remake av 80-talsfilmen Tjejen som föll överbord. Ja. Och men den gjordes spelas in i Kanada med liksom Hollywood-skådespelare. Och jag blev väldigt god vän med John Hanna som är en fantastisk skådespelare. Han var med i Sliding Doors.
Men vänta, är han så...
Fyra bröllop på en begravning.
Ja, men riktig klassiker. Han är grym.
Han är en skotsk skådespelare. Vi var ute liksom på kvällen och han var så jäkla skön. Och det var ju stora behållningen. Men den kom aldrig på bio i Sverige. Men den finns ju att se.
Men hur hamnade du i den filmen då?
Därför att... jag var med en agent och så skulle de höra av sig till Sverige. We need a Nordic actor for this part. Jag skulle spela norsk kapten på den här yachten då som det utspelas på. Och då är det ett 50-tal kanske nordiska skådespelare som skickar self-tape som det heter.
Ja, det är klart.
Och ja, så kom jag vidare och så fick jag rollen och sådär. Men då fick jag ju lära mig norska. Och så skulle jag sjunga och dansa på norska. Och sen så, när vi gjorde så här efteråt, skulle vi göra ljudet så här. You can improvise. Och jag bara, no.
jag är väldigt strikt här med min
norska. Jag håller det. Ja. Men det var en väldigt rolig upplevelse faktiskt.
Ja, men kul.
Åka över till Kanada.
Gott snack. Hörrni, ni. Nu är det så att klockan har slagit 10 och vi vill passa på att säga att vi är i stort behov nu för tiden av att den här podden faktiskt delas och lyssnas på. Så ni som tycker om oss, stötta oss jättegärna på Patreon. Släng in en liten slant på Swishen. Den ligger och delas frekvent.
Exakt, för nu ber vi ju inte om pengar. Vi ber om exponering bara.
Vi ber om exponering. Ja. Och det skulle betyda så fruktansvärt mycket för oss. För vi vill ju fortsätta ratta det här. Vare sig vi får få betalt eller inte.
Ja, exakt. Men vi vill ju ha... Vi behöver mer lyssningar för att få in spons.
Och skicka till din mamma. Ja, skicka till din mamma. Skicka till din pappa. Visa dina kollegor på jobbet. Tipsa en vän. Lägg upp på din Insta-story. Så blir vi väldigt, väldigt glada.
Och då ska vi se att det här skeppet kommer rulla på.
Eller?
In.
Hörrni. Gott snack genomgår ju i rådande stund en reform som innebär att både jag och Petrina kommer att sluta programleda tisdagar och onsdagar. Vi kommer givetvis vara kvar i ensemblen på ett eller annat sätt. Men jag skulle vilja tacka så hjärtligt för att jag har fått förtroendet att prata hål i huvudet på våra fantastiska gäster och sidekicks under Gott snack-flagg. Så jag tänkte ta den här stunden till akt och hedra denna tid genom att citera Peter Gides tårdrypande tacktal i Nyhetsmorgon. Vill ni att jag tar det på malmöitiska?
Du känner dig...
bekväm.
Ja.
Den här... Okej, nu måste jag komma in i Peter Gides roll här. Den här lite grötrimsaktiga avslutningen knåpade jag på i natt när jag inte kunde sova. Den heter Vad säger man? Vad säger man efter drygt 5 år? Hej då, jag går. Samtidigt som det hela tiden rinner en tår. Vad säger man till så många fina vänner? Jag hoppas att jag inga broar bränner. Ni vet alla precis vad jag känner. Vad säger man till Gott snacks publik? Tiden med er har varit unik.
och den har gjort mig upplevelsemässigt väldigt, väldigt rik. Och vad säger man till morgonkompisarna nummer ett? Att skiljas från er, det blir inte lätt. Gott snack, redaktionen. Ni hör verkligen alla rätt. Tack. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.